Hej och välkomna allihopa. Vi är väldigt glada här i Arbetets Monter att vi har fått besök av Elsie Johansson. En av våra stora arbetarförfattare. Och du är dessutom född på 1 maj. Din bok som vi har här, Riktiga Elsie, handlar ju mycket om klass och hur det var att tillhöra den tidens arbetarklass, var och är. Och när vi pratades vid senast så sa du att det kanske inte har skett så väldigt mycket utjämning i samhället. Vad säger du om det?
Ja, det är ju en svår fråga för mig att besvara. Jag har ingen statistik eller så. Men jag tror att det fortfarande är väldigt stora skillnader mellan grupperna. De rika blir bara rikare och de fattiga blir fattigare. Så är det ju. Det kan man ju inte komma ifrån. Utan det ser jag ju som ett väldigt stort problem att det är på det sättet. Det har ju alltid varit så att de som har arbetat längst ner och lagt grunden till samhället, de har ju haft en minsta vinningen av det arbetet. Det är ju ett faktum som vi inte kan komma ifrån. Och det är ju fortfarande på det sättet. Sen ser man kanske inte skillnaderna på det sättet som man gjorde när jag växte upp. Ja, jag tänker på när jag fick gå till affären och det var en diversehandel, rikast diversehandel. Och hade med mig en liten nota som vi sa för att handla och inte hade några pengar. Då stod man ju längst ner vid dörren och väntade tills det skulle bli ledigt hos den utav kvinnorna som inte var ägaren men som arbetade där. Och hon var så snäll och försynt. Så när man kom fram och frågade, mamma undrar om vi kan få vara skyldiga nästa vecka. Då tog hon bara försiktigt upp den där kontoboken och skrev in. Medan ägarinnan då, hon var inte elak heller, men hon tog den och dunkade ner den i disken. Så att det var liksom bara, ja, så är det. Men då var det ju så tydligt. Jag menar, nu har människor ju kontokort och sådär. Nu syns ju inte den där ögonblickliga i nuet existerande fattigdomen på samma sätt. Så att där är ju skillnad, men det är ju samtidigt ett falskt sken då som åstadkoms på det viset.
Och om den här tiden så har du ju skrivit mycket, många romaner, men nu har du alltså valt att skriva en självbiografi och berätta din egen historia. Hur kommer det sig att du vill göra det just nu?
Jag vill inte alls göra det. Så det var inte så. Utan det var så att jag blev tillfrågad av en mycket, mycket bra skribent som ville göra det här. Och jag hade aldrig ens tänkt på att skriva memoarer. Det var liksom ingenting som låg för mig då. Men då gick det så långt och den här kvinnan, mycket duktig, mycket sympatisk, så vi hade väl bestämt att det skulle få bli så. Men då hejdade jag mig i sista stund, för jag tänkte att ingen annan har ju levt mitt liv och ingen kan ju på något sätt föreställa sig hur det verkligen var. Ingen har funnits inne i min kropp och själ och känt och upplevt det jag har gjort. Och då tog jag beslutet att ja, jag gör det själv. Och sen så har jag ju gjort det. Och jag har ju haft ett hårt arbete med det här. Men nu är det ju färdig. Ja, det får man väl säga.
Jag träffade ju dig här för någon vecka sedan och skrev en text som ni gärna får läsa sen i Arbetet, veckans nummer. Då döpte vi texten till Hänsynsfulla Elsie. För att hänsyn har varit ett väldigt centralt ord för dig i det här skrivandet.
Ja, det har det. Jag blev mycket, mycket glad åt den där rubriken som hade satt. Satte du den?
Ja,
det var bra gjort. hänsynsfulla Elsie. Därför att det handlar väldigt mycket om det. Och det är ju också det som har varit ständigt dilemma för mig. Att vara sanningsenlig och rak. Och samtidigt ta hänsyn till de som har varit medagerande på den här scenen under årens lopp. Jag har ju inte agerat ensam, jag har ju släkt, jag har ju föräldrar, släkt. Föräldrarna är döda, men det finns ju släktingar kvar. Jag har ju själv barn och barnbarn och sådär. Och sen lever väl en och annan utav dem som fanns i byarna under min barndom. Och jag vill inte hänga ut någon, inte ens min man som jag ändå hade ett ganska jobbigt liv med. Det vill jag inte, utan jag vill försöka förstå och se att omständigheter har haft väldigt betydande roll. Att omständigheterna har varit sådana att det kanske inte alltid har varit så enkelt att lösa problem som man kan tro.
Hänsynsfull men inte alltid snäll, har du sagt. Du vill inte med ditt ord servera vattvälling.
Nej, nej. Alltså, jag har ju rätt att vara arg. Att ilska är ju ingen negativ känsla i sig. Den kan användas på ett negativt sätt, men den kan också vara positiv. Att man får säga ifrån och man får rensa upp lite grann. Och det har jag ju gjort. Och jag skriver just det att jag tänker inte servera någon vattvälling. Saltet och de bittra örterna ska också vara med om det ska bli någon smak på den här vällingen. Och det är klart att vi kände oss ju som fattigt folk i en utkant utav byn. Nedvärderade naturligtvis utav i våra dagar kanske man inte skulle säga rika bönderna, men på den tiden så var ju bönder med egna gårdar, boskap, de var ju välbeställda. Och de hade ju ordentligt med mat för dagen och kunde ju sälja och sådär också. Så att det var stor skillnad på lort och pannkaka när jag växte upp.
Just det, din far var statare från början, sen byggjobbare. Och du skriver om din mor som var lillpiga från början och sen riktig piga, eller fullgod piga, just det. Och ni hade ju knappt tak över huvudet eller mat på bordet vissa perioder och så. Och du beskriver att din mormor ville att du skulle skriva småfolkets historia. Och det har du gjort nu då?
Ja, det här påståendet, jag såg det. Men jag är väl något lite tveksam på att jag hade sagt det. Men att det blev så ändå. Att jag har ju gjort det. För det är ju, jag skriver ju inte om något annat än vanliga människor och ofta de som är lite på skuggsidan. Och det är de jag månar om och värnar om. Man hittar ju inte några överklasspersoner eller så i mina böcker. Jag tänker ofta på det där när jag ser på tv och ser sådana här engelska serier och sånt där. Att kära hjärtanes, vad mycket fint folk det finns. Och att det är så intressant att se på. Ja, men för arbetarna, de ser man ju inte annat än som några lite töntiga figurer då, som vid sidan om. Det tycker jag inte så mycket om.
Hur var din mormor?
Min mormor? Gulstu-Marie. Maja i Gulstugan. Ja, hon var en tuff kvinna. Hon blev 92 år och hon hade aldrig legat på sjukhus. Och fråga är om hon ens hade varit hos någon läkare. Det är jag, tvekar jag på. Hon var ju verkligen ett fruntimmer som kunde säga ifrån. Hon var änka två gånger och sen hade hon då den mannen som blev far till min mamma. Och ibland så kom han ju då med, han var plåtslagare som vandrade omkring och gjorde jobb. Och ibland så kom han ju då och hade en brännvinskagge om halsen och var lagom nykter. Men då berättade mamma för mig, då tog mormor ner bästmannen från väggen och slängde med klumpen över skallen på honom. Och då fick han ge sig iväg. Och jag tycker det är så drastiskt, alltså det är ett så drastiskt språk som jag har fått med mig som arvedel. Och så många sådana där uttryck som jag har och kan använda i min författarskap.
Jag tänkte på, du kan ju vara rätt drastisk, och du berättade tidigare för mig att du hade varit på någon middagsbjudning när det var professor Si och doktor så, och du blev lite så här trött på dem. Så då kunde du inte låta bli att läsa en dikt av Nicke Sjödin. Kommer du ihåg den?
Ja, alltså jag kommer inte ihåg dikten, men jag kände, jaha, ja, just de sista orden där. Ja, Nicke Sjödin, han var en härlig poet uppifrån Sollefteå. Och han skrev på mål, och jag tyckte jag blev vän med honom och jag fick hans böcker. Jag tyckte de var så härliga. Och då skrev han bland annat en dikt som handlar om lagledaren. För de har ju ett fotbollslag, och det är ju svårt att få ihop ett helt lag. Så då blir det så när de har borta match att busschauffören får gå in, Hanna, och spela. Och sen är det då slutraderna här då. Så är det någon i Nickes lag då som ska lägga straffen. Och då säger lagledaren till honom: hörru, lägg straffen i Nicke som har tagit studenten. Det tycker jag är underbart. Det brukar jag kunna dra till mig, för jag har inte tagit studenten. Jag heller, men jag klarar mig ändå.
Hur har livet förändrats för dig sen när du har blivit väl läst och omtyckt författare?
Ja, i grunden så är jag ju samma människa. Det kan jag verkligen skriva under på att det är jag. Men jag kan ju samtidigt inte förneka att jag har fått det mycket bättre. Och jag kan ju tänka då när jag är hemma i stan, i den lägenhet jag har där. Jag bor på landet annars på sommaren. Men hemma då så kan jag tänka så mycket på mamma och sådär. Och jag vet ju hur hon slet när hon skulle tvätta och hade en balja stod på en bak och fram en stol framför spisen och stod där då och gnugga och skrubba med rotborste och sen att hänga upp det då. För det var ju bråttom att få torrt också genom att man hade så lite kläder. Så då spände hon klädsträckt under åsarna i taket så där. Och så hängde hon där så att det blev fuktigt och immigt. Och man fick gå vidböja sig under det där. Men då kan jag säga när jag är hemma i stan. Och hör diskmaskinen och tvättmaskinen sjunga duett. Att herre gästarna, så bra jag har. Även om... ja, det är inte kanske så miljömässigt bra. Men vadå? Jag kan ju inte göra något det. Jag tycker det är skönt. Jag måste ju säga att det är skönt. Annars ljuger jag.
Det tycker jag. Låter bra. Jo, men jag tänkte att du debuterade som 48-åring. Med brorsan hade en vevgrammofon. Och redan då så var du väldigt liksom oomkullrunkelig, som du säger, i ditt författarskap och konstnärskap. Du visste att du ville ge ut boken och förlaget skulle inte ändra ett enda ord. Vad sa de då?
Ja, nej, men jag gav ju inte ut på Bonniers förlag då, därför att jag hade fått kontakter i Uppsala som hade bland annat den man som nu är död men som var professor i litteratur med specialitet arbetarlitteratur. Han heter Lars Furuland. Så han blev en vän och han tog med sig en bunt av mina dikter till det förlag han gav ut på. Och det var LTs förlag. Men sen upphörde ju LT. Men när jag började skulle lämna den första diktsamlingen då, så bestämde jag mig för det att nej. Ska de hålla på att ändra på saker och ting, då åker jag hem igen och tar dem med mig. Så det nej. Och det, ingen vill ändra någonting. Och titeln, brorsan hade en vevgrammofon. Ja, den fick de inte rubba, men det var ingen som ville det heller. För den är ju bra. Ja, absolut. Ja, så att jag har ju, samtidigt som jag är väldigt naturligt ödmjuk och inte har behov av att bry ut mig, så är jag, när det gäller det jag skriver, så är jag mycket bestämd. Och det ger jag inte efter, alltså. Det ska vara mycket till för att jag ändrar på något.
Jag tänkte på det här med brorsan också. Brorsan hade en vevgrammofon. Också brorsan fick signera boken. Han var parkarbetare och kom, och folk kom till parken för att signera och så. Och sen, ja, han var stolt över det också. Och sen berättade du att han dog då bara något år senare. Och det kan, han dog i cancer, och det kan ha att göra med de besprutningsmedel som han använde då, som man inte visste var så farliga.
Nej, han arbetar ju i Stadsparken i Uppsala, och där ingick det ju att gå och bespruta träd. Och det är klart att det är inget påstående som jag kan göra, men det har diskuterats i familjen där att man brydde sig inte om att det skulle finnas några skyddsanordningar, utan han gick med den där sprutan på ryggen och sprutade det här. Han fick cancer, han dog när han var 63 år och 2 dagar, och det... Och vi hade drömt om så mycket roligt vi skulle göra. För jag var också så intresserad av växter, och det var han med. Så då sa han till mig, han kallade mig för Lillan, att sen Lillan, då ska vi gå ut och då ska vi leta växter. Då ska vi pressa, förstår du, och göra i ordning. Och det blev ju aldrig. Men han är ju bevarad, han finns ju. Han finns ju. Och vevgrammofonen, den bestämde han då när han låg på sin... sista bädda, att den skulle jag ha, så den har jag hemma.
Och den finns det en fin bild på också i boken.
Ja, vi sitter där, hukar på en väg, brorsan och jag, och så har vi vevgrammofonen emellan oss. Och det var när tv hade kommit för att göra en dokumentär efter det att brorsan hade en vevgrammofon hade kommit ut. Så.
Och sen tänkte jag också säga, du skriver i boken om ditt 55 år långa äktenskap som ju har varit en svår tid på många sätt, eftersom han var psykiskt instabil och han bedrog dig och han uppmuntrade inte, han gycklade ditt författarskap. Så att jag tänker det är en sån svår sak att ta in, att man kan ha den här hämmande situationen. Och sen så ser jag ändå att Nancy-trilogin, de skrev du alla böckerna innan du skilde dig från mannen.
Ja, det gjorde jag. Men det är ju så, har ju varit för mig på det sättet med författarskapet, att det har varit min möjlighet. Det har ju varit en hjälp för mig att läsa först och främst. För jag har ju läst hela mitt liv, inte med någon slags riktig ordning efter tabeller vad man ska läsa eller inte, men jag har inte kunnat leva utan att läsa. Men sen började jag ju som sagt att skriva, och det har ju hjälpt mig väldigt mycket. Jag har kunnat bearbeta livet genom att formulera det i ord, eftersom jag fick den gåvan att jag kan göra det. Det är ju inte allom givet, men jag fick den.
Ja, och hade du inte haft det här svåra livet bakom dig på olika sätt då, så hade du kanske inte varit författare, sa du?
Nej, jag brukar säga, alltså, det är så, man ska aldrig prata om lyckliga slut, och jag är inte slut än, men jag lever ett väldigt lyckligt liv nu, för jag hade ju den stora glädjen att träffa en annan man efter skilsmässan några år efter där, och han är ju bara, ja, alltså... Han är bäst. Och då kan jag säga till honom att hade jag träffat dig förr och du och jag hade blivit ett par, och det hade varit så här bra som det är nu, och du hade varit så här fantastisk i dina omsorger, ja, vad skulle jag skriva om då? Då hade jag ju inte blivit författare. Och jag menar verkligen det. Inte så att den där gamla myten om att en diktare ska svälta för att han ska kunna skriva och bli bra, den tror jag inte på. Men jag tror samtidigt att det skadar inte att fightas i livet med bekymmer och en del elände. Det gör det inte. För att man måste ta tag i det. Och då kan man växa som människa. Och framförallt kan man bli mer empatisk, därför att man lär sig att förstå andra.
Tack så mycket Elsie för att du tog dig tid att vara här. Du har haft jättemånga framträdanden idag. Det sista nu. Tack så mycket.